Välkomna till samtidigt fredagen den 12 februari.
Fredag!
Nu är det fredag. Varför är det så bra med det, Linus?
Alltså, jag tycker ju att när jag lyssnar på poddar som släpps på fredagar, då är det jättehärligt att de har en det är fredag idag, sån känsla. Men, nu spelar vi in det här innan, men vi kan ju försöka.
Men varför är det så bra med fredag? Jag tror du antyder någonting, det ligger liksom i luften att
man är ledig.
Ja, det är vilket implikerar att du inte gillar ditt jobb.
Jag är ju inte ledig på helgerna.
Det är du inte där.
Nej. Det är felaktigt.
Du fejkjublade då.
Men finns det inte gemenskapshetskänsla i att de allra flesta är lediga på helgen, och det är därför som även de som kanske inte är lediga på helgen känner att fredag är en särskild dag?
Ja, men man är ju född i vodkabältet. Så att, det är väl
fredag.
I alla fall inte född igår.
Nej.
Jag heter för övrigt Erik Dahlin.
Vodka Erik.
När vi kommer in på födelse, var jag är döpt till det i alla fall.
Jag
identifierar mig som Erik Dahlin också. Jag identifierar mig som programledare. Med mig har jag då Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen.
Ja, korrekt. Tack så mycket. Jag identifierar mig som icke-döpt.
Ja, stackars dig. Och Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen.
Tackar.
Vi slängde in en liten jingle där. Fredagar är ju inte lika jingeltätt som onsdagar. Fredagar är ju den dagen som vi tar tillfället i akt och gräva ner oss lite djupare i ämnen. Så istället för att diskutera vem som har rätt till medborgarskap eller inte i Sverige på sådär en 20-25 minuter, så kanske vi gör det på 50-55 minuter.
Jag tänkte säga det. Den som till äventyrs började lyssna på podden i onsdags och tyckte att det var väldigt vad lång tid det tog här att komma till någon sorts slutsats, den har inte sett någonting.
Nej, exakt. Nej. Exakt. Så att häll upp en kopp kaffe starkt och luta er tillbaka. För idag ska vi nämligen dissekera hashtaggen ett Stockholm, och det stavas ett då med bokstäver och Stockholm i dess förkortade version STOLM.
Utan mellanslag då, eftersom en hashtag, det är viktigt.
Just det, ett STOLM.
Ska vi göra reklam för det?
Nej, varken eller. Jag hade faktiskt för första gången på väldigt länge kände jag mig sugen på att kontakta den här initiativtagaren och höra en kommentar från honom.
Vet att det var han?
Nej, det är han kanske inte. Han heter Petter Bäckman och han är projektledare för den här hashtaggen, och han är anställd av en tidningskoncern som heter Mitt i. För att jag kan säga så här, står det på deras Facebook-sida. Ett Stockholm är ett journalistiskt initiativ inom lokaltidningen Mitt i som handlar om att motverka polarisering och segregation inom Storstockholm. Och det här väcker ju en rad frågor.
Ja, för det första är det ju inte bara ett Stockholmsfenomen. Alltså sen, de senaste 10 åren har ju de flesta som har kommit till Sverige hamnat i andra orter. Ja. Det här problematiken finns ju precis överallt i landet nu.
Mm. Ja.
Men finns det inte Mitt i en Stockholmsgrej då?
Ja, det är möjligt att för dem är det bara en Stockholmsfråga.
Ja, precis. Det är en lokaltidning. Jag vet inte om Mitt i finns på andra ställen än just i Stockholms län.
Det borde finnas i Sundsvall. De brukar kalla allt för Mitt.
Ja, just det.
Mitten i mitten kanske.
Ja, men de har ju Mitt media och sådär.
Jo, jag vet. Mitt universitetet.
Det är bara Mitt.
Ja, exakt. Men alltså, jag tycker när man läser de här artiklarna, det är en sån fullkomlig klusterbomb av floskler. Ja, så att man vet inte, och, ja, man vet inte var man ska börja.
Jag har inte på fötterna så att jag ska såga dem helt, utan det här är ganska mycket fördomar. Men de är ju absolut motsatsen till att motverka polarisering, eftersom de är sån här. Jag tolkar målgruppen som godhetsknarkande människor i halvhipsterområden. Jag tänker att liksom, ja, men lite där jag bor i Älvsjö och så här Aspudden och Södermalm framför allt. Där är det liksom, det är härligt med de här härliga lokalnyheterna som visar på hur bra det går med integrationen och annat. Som jag har läst ganska mycket i den här tidningen om. Jag tycker att det känns tillrättalagt.
Ja, men enormt. Och om jag börjar med en fråga då, alltså journalister och tidningar har ju kanske en öppen vinkling, att de är höger eller vänster eller oberoende, liberala eller sådär. Det kan de vara. Mm. Men ett sånt här initiativ, jag tycker att det här ändå är något annat, därför att här driver ju tidningen en tes. Mm. Det vill säga att det är bra med blandade skolor.
Nej, men du har inte ens invigt våra tittare och lyssnare i artikeln vi pratar om.
Vem vill göra det? Vill Dick göra det? Eller vill, Dick har väl läst, i alla fall, du har läst två artiklar.
Ja,
två.
Precis. Mm. Nej, men det första jag skulle vilja veta är var han bor själv.
Ja.
För det skulle avslöja väldigt mycket. Nu har vi inte hunnit kolla om han bor på Södermalm.
Nej, men jag går i god för att tonen i den här tidningen i allmänhet är, ja, men vill man snabbt få en känsla för tonen så är det liksom Metro.
Mm.
Alltså det vill säga ganska tungt politiskt fast mellan raderna.
Nej, för innebörden är ju det att man ska ha blandade skolor, att mångfald lär barnen, i mångfald i klassrummet, alltså bland eleverna, lär barnen att umgås med sådana som inte är som en själv, och att det skapar då en större nyfikenhet och en grogrund för lärande. Men det finns liksom inga hänvisningar till var någonstans det framkommer att det är på det viset.
Men det är bara gissningar.
Ja, det är bara det är liksom bara sånt som man inbillar sig, skulle jag vilja säga. Mm. Alla citat är ju bara från vad enskilda personer tycker, och man har inte riktigt full koll på hur de själva agerar och vad har de sina egna barn, för det skulle vara ganska dråpligt om det är så att de som säger att mångfald i klassrummet är jättebra och så har de själva passerat sina egna barn i en väldigt svensk skola. Mm.
Och ett exempel som de tar, det är en familj som har flyttat från Vasastan till Vällingby.
Mm.
Och Vällingby förekommer ju väldigt sällan i såna här rapporter om utanförskapsområden.
Nej.
För, alltså, det är ganska välmående för att vara en satellitförort i Stockholm.
Ja, jag har hört lite grann. Jag har en, nu ska vi se, nej, men är det Vällingby? Vad heter det där ändstationen mot Hässelby, Bromma? Hässelby strand. Mm. Just det.
Där är det väldigt fint. Men både Hässelby och Vällingby är väl exempel på ganska tidiga, goda resultat av miljonprogrammet. Miljonprogrammet var ju inte, även om vi kanske förknippar det med illa byggda, fula höghus och hemsk statistik på både brottslighet och annat, så är ju inte, det var ju, fanns ju delar som gick bättre. Så att
invigdes ju, var det inte till och med på 50-talet, va? Så att de var, låg ju 10 år före.
Ja.
Jag tror Palme bodde där en kort tid också, i Hässelby. Eller var det Hässelby eller Vällingby?
Vällingby,
tror jag. Nu är det nog med gissning här. Ja. Men i alla fall, Hässelby och Hässelby strand har jag hört att det har varit lite oroligheter här och där. Va? Men det är ändå inte i närheten av Tensta, Rinkeby och den typen av orter. Men
alltså, det är väl oroligheter i alla delar av Stockholm från och till. Det är ju till och med på Östermalm. Mm. Det kanske inte nödvändigtvis är de boende där som står för oroligheterna. Om förstår jag vad jag menar.
Mm. Nej, och om du inte låter mig prata till punkt så kan det bli oroligheter i det här rummet.
Det är handig mängd. Det blir
kul. Nej, men absolut. Men det som är det som den här Petter Bäckman då inte tänker på, det är ju att Vällingby är ju mer Rinkeby än Vasastan är. Och hur han då kan framhålla det här som något positivt, det är väldigt, väldigt verkligt. Han slänger ur sig, det som du var inne på, Dick, han slänger ur sig och refererar till många sådana floskler.
Ja, men rubriken är då på en av artiklarna: bytte Vasastan mot mixad förortsskola. Mixad är just Vällingby och inte Tensta. Mm. Och citat, det känns befriande. Mm. Säger föräldrarna då. Och när Siri firade sin 10-årsdag så sjöng kompisarna "Ja, må hon leva på arabiska."
Mm.
Och det var befriande. Mm. Vi lär oss mer av varandra, säger elever i nian. Mm. Och det är ju säkert sant. Men frågan är, i hur stor grad är det att man lär sig mer än att man blir orolig för att det också finns liksom kriminalitet och orosmoment i närheten.
Nej, men säga så här, för att vi inte ska låta som några riktiga surgubbar. Det är klart att det teoretiskt sett kan finnas goda exempel och goda historier av det slaget i teorin. Men går man ut och propagerar för någonting som opinionsbildare, då måste man ju ha lite mer på fötterna. Ja. Alltså, jag vet en kille till exempel, han överlevde en bilkrasch för att han hade inte bälte på sig. Så han kom ur bilen under att den voltade och sen liksom bara totalt brann den upp liksom hur snabbt som helst. Mm. Han hade varit stendöd om han inte hade haft bälte.
Ja, om man hade haft bälte.
Om man hade haft bälte. Mm. Och det är ju jättekorkat att ha som exempel. För att ta pedagogiskt.
Ja, och sen måste man säga, det, alltså, av någon outgrundlig anledning så tror ju svensken och framförallt vänstersvensken att en invandrare, det är liksom en person som är stöpt i exakt samma form som en annan invandrare. Mm. Och man skulle kunna tänka sig att de invandrare som faktiskt har lyckats bosätta sig i Vällingby, såvida inte det här det är då via den här bosättningslagen, men om man har liksom på något sätt tagit sig dit av egen kraft, då kanske man har kommit lite längre än invandrare som bor i en håla i Småland har gjort. Ursäkta,
ja, det är Rosengård.
Markaryd, som den här polygamfamiljen som bodde i Nacka bosatte sig. Alltså där det finns lediga lägenheter. Det krävde inte så stora tröskeleffekter att ta sig till Markaryd där lägenheten står och väntar på en.
Nu vet inte jag, nu är inte Markaryd här och kan försvara sig.
Nej, precis. Men det kanske finns lite, det är lite mindre bostadsbrist där än i Vällingby. Så att, då tycker man, ja, men det är så absurt. Man skulle kunna liksom välkomna 100 sheikfamiljer till en skärgårdsö och säga att titta vad bra invandringen är. Ja, det är en enormt hög förmögenhet här på det här invandrartäta området. Och därför är alla invandrare jätteförmögna och bra för Sverige.
Det är ganska vanligt på samma tema. Det är ju att man går på liksom hudfärg. Så att man har i redaktioner och annat som vi gärna vill posera med sånt, så är det väldigt påfallande ofta adoptivbarn eller människor åtminstone födda i Sverige. Mm. Och så tycker man att man har mångfald. Just det. Men då är det ju människor som har assimilerats 100% antingen genom att de aldrig har varit tillhört någon annan kultur eller att de har lyckats helt enkelt. Och det är precis samma effekt som du säger, att det blir ju en sållning. Att man landar i just Vällingby istället för något riktigt utanförskapsområde, är ju, där är det en sållning. Man har ju sållat bort väldigt många av dem, eller så att man har sållat dit väldigt många skötsamma migranter sannolikt.
Mm. Mm. Precis, just det. Det kan det också vara i det här fallet. Ja. Liksom att han bevakar en skola där det faktiskt fungerar. För att det man vill veta är ju liksom hur ser det ut generellt sett, och då är ju alla rapporter att skolresultaten sjunker och att det är de här skolorna, och vilket jag tycker låter som sunt förnuft. Mm. Kommer människor från en helt annan kultur med ett helt annat språk och med mycket lägre utbildningsnivå och sätter sina barn i skolan där, så är det naturligtvis så att kraven som krävs så att de ska nå en samma nivå som där det är en svensk förort, så att säga, eller område, är naturligtvis mycket högre. Och där har vi ju redan en enorm omfördelning när de här förskolorna får mycket mer pengar per elev. Mm. Men det som framgår i de här artiklarna är att det behövs ännu mycket mer pengar för att de här skolorna ska vara riktigt bra.
Och de antyder ju att de skolorna idag får mindre pengar, tycker jag.
Ja, det framstår så att de har inte samma möjligheter som skolor med föräldrar med resursstarka föräldrar. Och då framstår det ju som om det är mindre pengar till
de
här
skolorna. Men då måste de ju jämföra med privatskolor. För att icke-privata skolor, där får ju de skolor som ligger i mindre problematiska områden mindre pengar.
Men de menar att föräldrarna är resursstarka.
Mm. Ja, då, det borde inte påverka utbildningen, tycker man.
Nej, precis. Så det, men, ja. Nej, och det är liksom helt och hållet en önsketänkande som framgår här.
Skulle det kunna finnas en funktion med den här framlyftandet av det här exemplet som då påstås vara bra. Det här är ju inte någonting som man har något belägg för att det är bra, utan det är en känsla hos en familj som har bytt Vasastan mot mixade Vällingby. Så det är ju där en partsinlaga. Men om vi låtsas att det här är sant, det är jättebra, just den här klassen då. Då är det bara ett argument mot rasism. Alltså den som säger att barn eller människor med annan hudfärg, de är sämre. Det är bevisligen inte så då, om det här skulle stämma. Men det är ju ingen som tycker. Eller det är försvinnande få i Sverige. Det är en väderkvarn att slåss mot, att vilja bevisa att det inte finns, alltså att det skulle vara problem för att folk har en annan bakgrund. För det är ju ingen, liksom seriös politisk kraft som påstår det.
Men vänta, nu, jag säger inte att jag är en seriös politisk kraft. Jag vill vara lite motvalls. Jag kanske missuppfattade dig.
Jag menar att om man sållar bort, om man tar ett stort samhällsproblem som migrationen är, och så tar man bort det som man hittar där som är bättre, så att säga, framgångsrik art. Vilket man ju då gör om man landar i just Vällingby. Det är ju en automatiserad grej, för det är inte lika stora problem i Vällingby. Dels för att man inte har haft liksom den stora inflyttningen. Dels för att det är ganska dyrt, precis som du är inne på, både bostadsrätter och säkert svårt att få en hyresrätt. Så att man har ju redan där gjort en sållning. Mm. Och det enda man bevisar då, det är att det finns ingen genetisk skillnad mellan människor. Och det är ju, eftersom det är ingen som driver den tesen i Sverige. De här vänstermänniskorna låtsas ju gärna att andra driver den tesen, men det är ju väderkvarnar som man hittar på, eller halmgubbar som man vill slåss emot.
Jo, det jag innebär, det är just att flytta från en kultur med ett språk och till en helt annan, till exempel mellan muslimsk och kristen kultur. Det är ju flytten som skapar nivåskillnader och språk. Okunnigheten i det svenska språket, så att säga. Det är liksom sådana faktorer, själva flytten, det är inte hudfärg eller någonting annat, utan det är själva flytt. Att dras, och det är ju det som är skillnaden i globaliseringen som globalisterna aldrig fattar, eller de som är för globalisering, ska man säga. Exportera och importera i enlighet med frihandelns regler, bilar och tv-apparater och sånt. De bär ju inte med sig någon kultur. Men rycker man upp en familj med barn och föräldrar och sätter någon annanstans, då den flytten är en enorm påfrestning. Både för de som flyttar och för det samhället som de hamnar i. Och det är det som man hela tiden negligerar i debatten. Men som, och jag har sagt det flera gånger på det, vetenskapen har bevisat hur många gånger som helst att det är en enorm omställning att göra på det viset.
Men vänta nu lite grann. Nu måste jag verkligen ta ett djupt andetag här.
Det var en arm. Jag har inte förstått det.
Nej, men alltså själva flytten, det beror på om flytten sker kontrollerat eller okontrollerat. Jag kan förstå att det är väldigt traumatiserande att fly för sitt liv, och man kanske förlorar något år eller flera av skolgång, och om man då kommer hit. Det är klart att det är ju... Men jag flyttade till USA på eget initiativ en termin och fick då högsta betyg i alla kurser som jag läste.
Nu pratar vi om barn i grundskoleåldern.
Ja, men okej. Men flytten i sig, varför skulle den vara värre för...
Föräldrarna kan ju inte överhuvudtaget svenska, och barnen...
Mina föräldrar flyttar inte ens med mig överhuvudtaget. Nej, de var ju kvar i Sverige.
Nu måste vi
det är kulturskillnad, det är inte själva flytten. Men det kanske var inne på.
Den skapar ju
kulturkrock. Kulturskillnad mellan en nyfiken... Hur gammal var du?
19, 20.
Nyfiken 20-åring som är flytande, höll jag på att säga, så kan man inte säga, men som kan flytande engelska och har väldigt närliggande kulturella rötter med det landet som har flyttat. Det är jättebra att du gjorde det, inget dåligt alls med det, men du kan ju inte jämföra det med att ta en somalisk familj till Sverige eller en afghanistansk familj.
Nu kommer vi till kärnan. Nu kommer vi till kärnan.
Elefanter och små sesamfrön.
Nu kommer vi till kärnan. Om du jämför Somalia och Sverige, om du tar en godtycklig somalisk student och jämför med en godtycklig svensk student, så är det ganska stor skillnad.
Ja.
Ja. Tar en godtycklig svensk student och en godtycklig amerikansk student så är det också, ja, nej, men det är en stor skillnad ändå. Det var det, och det var det som gjorde att jag fick så höga betyg där.
Men Erik,
nej, men det
är... Ja, men okej, okay, men strunt, det var ett skämt. Men det är så här, ja, men okej, okay, men det är mycket mindre. Men om vi tar Iran till exempel som
land. Avsnittet ska jag Erik bråkar.
Nej, men jag menar på det att det är ju... vad ska jag säga, man måste ju titta på den invandring vi får till Sverige. Om man tittar på de länder som invandring kommer ifrån, man ska inte tro att man får något annat resultat i Sverige, såvida inte man tar vissa enklaver. Alltså det finns ju delar av den iranska populationen som har jättefin skolgång.
Mm. Men skolgången, det är klart att det finns problem i alla fall.
Ja. Alltså det finns ju...
Ja, men alltså själva, ja, det jag menar är, den familjen, vilken den tar ur de här kulturerna, klarar sig ju och vet mycket bättre om hur verkligheten ser ut i den kulturen där de är,
exakt,
än i den svenska.
Det förstod jag på en gång. Ja. Men det är ju, nej, men riktigt.
Erik tänker så som de som är för globalisering tänker. De menar att det finns ju, som Åsa Romsson, kliver man på en tunnelbana i Stockholm, då är man svensk. Kliver man på en tunnelbana i Tokyo så är man japan. Alltså, så tänker de som är för globalisering av människor.
Men jag menar på det, bara för att man kan ta till sig matematiken till exempel, så att man kommer från Iran. Mm. Man har då läst mer matematik än svenska elever. Man kommer hit, man skriver bra på matteprovet. Mm. Det behöver inte betyda att man är integrerad.
Nej,
det är det jag menar. Alltså, ja. Bara, man tar liksom någon sorts super tydligt exempel. Nu är det ju, jag vill påpeka att jag inte tror att det här är någon sorts majoritet. Men låt säga en somalisk familj där båda föräldrarna är analfabeter. Det är inte icke-förekommande. Det händer. Det är klart att, och sen resten av den kulturella kontexten, precis som Dick säger, alltså, det är väldigt svårt att navigera i vardagen om man är helt främmande för alla normer, alla sätt att bete sig. Det är inte bara skolan. Men i teorin så kan man ju då, det finns ju många länder som har en bättre skola och en bättre disciplin i skolan än just Sverige.
Och därför är det extra dåligt att flytta hit.
Det är dåligt bara för dem. Men låt säga att man kommer från Iran eller Japan för den delen, eller någon annan sådär. Mm. Då kan det ju teoretiskt vara så att det funkar jättebra i skolan. Mm. För att man vet att man lyder läraren och man gör som man ska. Och sådär. Men det behöver inte betyda att resten av, så att säga, integrations-assimilationsresan är helt problemfri. Men det underlättar ju.
Det är precis, för en sån här sak när det gäller just grundskoleelever, att föräldrarna till exempel hamnar ju i en mycket svagare situation när de kommer till Sverige än vad de hade i hemlandet, där de visste allting. De visste ju hur samhället fungerar, oavsett om det var fattigare eller vilka avvikelser den var, så visste ju föräldrarna och hade auktoritet gentemot barnen i sin gamla kultur. Men i Sverige så är det ju ofta så, det är en del som hävdar att man egentligen borde förbjuda barnen tolkar åt föräldrarna när de går på läkarbesök. Alltså det hela föräldraskapets auktoritets
blir otroligt maktlöst.
Och det är inte bra.
Nej, och om vi nu går tillbaka, utsvävningen var delvis mitt fel.
Många fastnar där.
Ja. Men om vi går tillbaka till det här med det här hashtaggen 1 Stockholm. Det här har vi då en person som har dedikerat åtminstone delar av sin arbetstid åt den här hashtaggen, och de har ju otroligt lite engagemang på Facebook, och de i artikeln så hänvisar de till sin Facebook-sida och Instagram. Och
det är ett par, får man inte säga.
Det är väl hyfsat
avsatt,
gammalt.
Vigt.
Ja, okej. Det är ett låneord. Då får inte engelsmännen säga smörgåsbord.
Jag tycker dedikera är ett fult ord som man inte vill använda. Därför så säger jag det.
Ja, men det är bra. Bra, Linus. Ja. Tack för det. Jag får väl gå om skolan då.
Men det var inget engagemang på Facebook.
Nej, det är noll. Alltså, det är ett par hundra likes. Men sen däremot så var det den här artikeln om Vällingby. Mm. Det är när Mitt I la upp den på sin, på Mitt I Facebook-sidan. Ja. Då blev det ett enormt engagemang. Och de till och med gick in och raderade alla kommentarer. Mm. Och efter att de hade raderat alla kommentarer, då fick de ytterligare 800 kommentarer eller något sånt där. Mm. Så det var jätte... Och det tyder ju på...
Och det var kritik mot
uppgången. Ja, ja. Och det, jag orkade inte läsa allting där, men det tyder ju på att folk anser att det här är fel. Alltså det, mm. det, är så här, det finns noll engagemang för det här, hashtaggen ett Stockholm, för det ska alltså bygga på att det är föräldrar och elever, kanske äldre elever då, med svensk bakgrund ska engagera sig för att fler svenskar aktivt ska välja skolor med hög andel elever med invandrarbakgrund. Mm. Vilket engagemang finns där? Det finns ju inte.
Nej, alltså det som är problemet här är att man godhetsposerande föräldrar offrar sina barn. För att de här, den här typen av, om man skulle göra så här, det skulle gå fel i 9 fall av 10. Det skulle bli en mycket sämre situation i 9 fall av 10. För de barnen i alla fall. Det, så är det bara. Och det... Och barnen kan ju inte bestämma det här, utan det är föräldrarna som bestämmer tills man är 18, eller åtminstone har ett väldigt stort inflytande. Och därför så offrar man offrar barnen för att man vill ha den här tygkasseidentiteten, att jag är minsann en sån här, eller rätt sagt, jag är minsann inte en sån där.
Just det.
Men jag vill ha sagt en sak, och det är bra att jag fick en lucka här att säga det. Att sprida ut gäster eller nytillkomna, beroende på om de tänker stanna eller inte, väldigt noga. Det är ju min lösning som jag gärna hade sett från början. Men då kanske med en tiondel så hög invandring som vi har haft. Det skulle ju ha funkat. Mm. Alltså, får du bo i Jokkmokk? Får du ha 2 syskon från spelar ingen roll var som går i en skola med resten svenskar? Då är det en väldigt effektiv assimilationsåtgärd.
Ja.
Den här effekten som du var inne på, att barnen får auktoritet väldigt tidigt över föräldrarna, för de fattar hur samhället funkar, de kan språka och sådär. Den skulle dock bli ännu värre. Men föräldrarnas resa till att bli svenskar skulle ju också underlättas av det här. Så att utspridning av den som väljer att den grupp som väljer att flytta till ett annat land, det är ju inte dåligt assimilationsmässigt. Men nu är vi så långt bortom räddning när det gäller det i alla fall.
Så jo, men sådana som Arja Blatten till exempel, som är en framgångsrik youtuber från, det är väl Iran han kom från, va?
Jag vet inte.
Han sa just det, att nej, men han pratar ju svenska som vi gör liksom, och det är ju därför att han hade turen att komma.
Han pratade lite småländska, va?
Ja, okay. Ja, det nu. Ja. Men alltså han säger ju naturligt att han hade ju turen just att komma till ett område där det bara var svenskar runt omkring. Och det är precis så assimilation fungerar.
Ja, visst.
Att, och som vetenskapen säger, det funkar inte när det blir större grupper. När volymen blir så stor att man kan prata på det gamla och ha de gamla kulturmönstren som vi har pratat om nu, könsstympning och hederskultur. Är man tillräckligt många kan man upprätthålla det gamla istället för det nya landets traditioner.
Jag träffade en iraker för det var länge sedan nu, men vi hade ett djupare samtal om det här. Han och hans familj hade kommit till Sverige för ganska länge sedan. Kanske slutet av 80-talet eller något sånt där i alla fall. De hade då hamnat i Dalarna för det fanns jobb till honom där. Men sen hade hans han hade inte fått något jobb efter några år. Och då kände de att de var ju svenska, de kunde flytta var som helst i Sverige. Men de hade lite släktingar i Södertälje.
Jaha.
Ja, det var inte så otippat då. De hade flyttat till Södertälje, de var kristna ska jag säga. Södertälje är ju ganska kristet faktiskt, även om det är väldigt invandrartyngt så att säga. Där pratade till och med de svenska barnen syrianska i skolan.
Mm.
Och han blev tårögd när han berättade om det här. Hans barn som hade kommit till Sverige i ganska ung ålder, lärt sig svenska, blivit svenskar i någon mening i alla fall, i väldigt hög utsträckning, kom hem och grät för att de kunde inte prata svenska i skolan. Så det är liksom det har ingenting med ursprung att göra, det har att göra med kultur mer. Alltså vad...
Ja, och liksom just volymer, det som har varit förbjudet att diskutera i 30 år. Är helt avgörande. Det går inte att komma ifrån. Alltså USA som är ju ett invandrarland har, jag tror att de ligger på, fram till nu de senaste åren, på antal utlandsfödda upp till 13%. Mm. Att det har skiftat lite grann, men 13% utlands. Sverige ligger nu på 20%. Mm. Alltså, volymerna är massiva, enorma, historiskt gigantiska. Och det kommer liksom inte fram i debatter, utan man pratar just bara om invandrare som, och hur de tas emot i Sverige. Som om det inte spelade någon roll hur många det är.
Ja, men precis. Det verkar som liksom att... Det är en Ferrari som försöker köra på en leråker och sen så kallar man in ett ingenjörsgäng och så försöker liksom fintrimma den här Ferrarin så att den ska kunna åka på...
Är det inte leran? Vi får inte prata om leran.
Nej, exakt. Mm. Det är samma sak här. Nu försöker man då titta, men om den här skolan som inte fungerar så bra, varför fungerar inte den så bra? Ja, det är lite för många här med mörk hudfärg, men om vi tar några här från den här skolan som fungerar bra med vit hudfärg och så placerar... Mm. Det är så de här människorna håller på liksom.
Ja, det är ju rasistiskt.
Ja, väldigt, väldigt närliggande i alla fall. Vad ska vi säga då som avslutning på den här deldebatten eller deldiskussionen?
Ja, jag tycker att hela artikelupplägget är ju ett exempel på hur stora problemen har blivit när man pratar om att man måste sprida ut svenskarna. Mm. För att, ja. Alltså det är liksom omvänt mot vad det borde vara, som du nämnde förut. Ja. Liksom att de som är nytillkomna har vi alltid haft, kommer alltid ha, men volymerna måste vara de som samhället klarar av att integrera i samhället. Och då är det de som man pratat om att man ska sprida ut. Mm. Men nu är det de få svenskar som finns kvar som man ska sprida ut.
Jag tänker också på den parametern att man har fortfarande inte skärpt liksom kravläget på något sätt, utan det är fortfarande så att kommer man till Sverige, då får man via liksom alla kanaler veta att hur viktigt det är att man håller kvar vid sin kultur. Det är inte som det var på 70-talet liksom. Mm. Att nu ska du anpassa dig, utan det är fortfarande den här, så man försöker inte göra någonting någonstans.
Mm. Ja, precis. Och för att avsluta då, så han har ju skrivit en mängd artiklar och en artikel var sån här halvartikel, det är en huvudartikel och sen så en underartikel, och så stod det ett citat där då att våra barn ska inte bli några kuddbarn eller något sånt där. Mm. Ja, men då trodde man att det var en artikel som var för att balansera upp där liksom, ta alltså svenskarnas sida, vilket hade kunnat vara klädsamt. Nej, men då var det ju en kvinna som också uttalade sig i artikeln om att nu ska vi se här, vad var det hon sa? Jo, att hon tyckte det var bra att hennes barn fick gå i en blandad skola, därför att då lärde de sig om alla människors lika värde.
Just det, precis. Våra barn ska inte användas som krockkuddar, men ändå... Så,
det är det de gör.
Krockkuddar, ja. Och i samma artikel då, så hon får vara helt oemotsagd. Och då undrar jag så här, men har man inte lärt sig, är det så att fram till kanske 1970 och sånt där,
då kunde inte folk det.
Då fostrade Sverige alltså en rena rama nazister. Ja. Alla som är födda på 60-talet och bakåt, de är enligt den logiken, så kan inte de någonting om människors lika värde, och då är de i princip nazister.
Det är ju så otroligt floskelrapat, och dessutom motsäger hon sig själv då när hon säger att de inte ska ha krockkuddar. Det är ju krockkuddar.
Nej, förlåt, det var en man tror jag det var som sa att nej, barn ska inte vara krockkuddar. Ja, okay. I samma artikel så citerar de en annan förälder.
Jag tror det var samma person.
Ja, nej.
Nej, men det här är ju en rimlig liksom, slutsats från vårt håll, eller från mitt håll i alla fall. Att om man kan göra det här, flytta runt barn på det här sättet utan att det drabbar dem, så att säga, barnen från finare områden överhuvudtaget, alltså noll, då tycker jag att det kan vara värt någonting. Men eftersom det inte kommer att göra det, såklart, så är det att experimentera med barn.
Ja.
Och det gör man inte. Precis. Det är samma som vi ser, Louise Eriksson gick ut häromdagen och berättade att de kommer införa ett språktest för att jobba med äldre i Sölvesborg. Därför att äldre är inte integrationsåtgärder, utan de är gamla människor som behöver omsorg och vård. De är inte en del av liksom regeringens integrationsbudget.
Nej, men så här, jag tycker det här kan jag anknyta till Daniel Suhonens svindyra soffa, för att han tror på något sätt liksom att att det är där man finner lyckan.
Det är alltså någonting som du pratade om i förra
avsnittet. För en vecka sedan, för förra avsnittet.
Du pratade även om det i onsdags. Men,
ja, exakt. Ja, förlåt. Och kommande 10 avsnitt.
Har du din soffa?
Ja, precis. Ja, jag vet aldrig. På Blocket skulle jag inte få många kronor, men det kanske var dyr inköp någon gång i tiden. Men i alla fall, de tror då att jag som barn, jag har ju gått i Östermalmsskolan som ligger på Övre Östermalm. På jättefint område. Det är inte så att jag som barn går runt och bara, åh vad fint det här och vad lyxigt det är och vad dyra kvarter det här är. Jag är ett barn, jag fattar inte det. Jag vill bara ha en trygg miljö, jag vill umgås med mina kompisar, jag vill ha gångavstånd till mina kompisar.
Exakt.
Ja. Att rycka upp mig ur den miljön och sätta mig, jag kanske skulle kunna ryckas upp till en skola som var ännu finare och bättre och låg ett ännu dyrare område. Men det skulle lik förbaskat göra mig olycklig.
Ja, det är klart.
Ja.
Precis, men det tycker inte de här som har skrivit de här artiklarna. Jag måste bara ta ett citat här då. Att för att skapa då en bra skola, då måste man skapa en ett dialogiskt klassrum där alla barn känner sig trygga.
Jaha.
Alltså, vad är det för någonting? Ett dialogiskt klassrum. Alltså, för mig framstår det som att man ska prata med de som kommer från alla kulturer om vad det är som gäller i Sverige.
Mm.
Och hur mycket undervisning blir det då?
Mm.
Alltså, då har man liksom återigen fört bort det som är huvuduppgiften för skolan, det vill säga att förmedla kunskap, till att ägna sig åt uppfostran och andra saker som ska ligga på föräldrarna.
Ja, men och det kommer ju vara så. Så länge det flyttar människor från en kultur till en annan, från ett språk till en annan, från en liksom, utbildningsnivå till en annan, så kommer det på de barnen att verka som en fotboja i deras möjligheter att utbilda sig.
Mm.
Så är det bara. Och man ska lägga skoltid på den delen av, så att säga, hitflyttandet, då kommer skolan att bli lidande. Det är det vi ser på liksom, i alla utanförskapsområden.
Mm.
Att skolresultaten sjunker, och det är väldigt oroväckande många som inte går ut med fullständiga betyg och så vidare. Så att nu försöker man i det här fallet då med den här klassiska paradgrenen från vänsterns sida att hitta något litet exempel som tangerar det här. Anekdotiskt som motsäger vad all statistik och all forskning säger.
Mm.
Och det är liksom motsvarigheten till, du vet, när ni har sett det i riksdagen, när Stefan Löfven står, eller ännu värre, jag har för mig att Ullenhag var ganska bra på det där, Erik Ullenhag. Jag träffade Mahmoud bla 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 i bla bla bla. Han berättade för mig att det är så här, det har ingen relevans för det här överhuvudtaget som vi pratar om.
Mm.
Men det låter som att du har mer insyn i en fråga för att du har träffat en kille.
Mm.
Och det är samma sak här.
Bengt Westerberg knep. Ja. Han var först i Sverige med att införa det. För förut var politikerna, följde de utredningar och summeringar av olika slag. Och så 85 så bröt han igenom med att just lyfta fram moster Agda. Och
jag måste säga att jag tycker att den retoriska modellen är bra. Men den måste vila på fakta.
Ja. Mm. Mm.
Det kan vara bra att åskådliggöra att Fatima har väldigt stora problem eftersom Sverige har varit så slapphänta så att hon har nu blivit könsstympad.
Mm.
Det är väl jättebra att berätta då att man har träffat Fatima som har blivit utsatt för det här. För då det åskådliggör någonstans att det finns människor bakom här. Men när man gör tvärtom, när man tar ett exempel som man antingen hittar på helt från början till slut, eller som i det här fallet semi-hitta på, tycker lite.
Mm.
Eller möjligtvis också som i det här fallet att det faktiskt är ett undantag som bekräftar regeln. Då blir det ju lögnaktigt snarare än informativt.
Ja, precis. Sista exempel från artikelserien. Det är en skola som jag har nämnt i podden ett antal gånger. Men jag vet inte om jag har nämnt den vid namn eller så, men just...
Den ligger nära dig.
Ja, alltså den heter Igelboda skola. Den ICA-affär där jag handlar så gott som all min mat, den ligger på andra sidan vägen. Så och ICA ligger då i Saltsjöbadens centrum. Så den här skolan ligger geografiskt, alltså 200 meter från Saltsjöbadens centrum. Det ligger väldigt centralt i Saltsjöbaden. Där var det då när, för 10 år sedan så var det en del som vi kände som hade sina barn i Igelboda skola. Och tillika var de då invandringsförespråkare, massinvandringsförespråkare. De tyckte att ett visst parti i riksdagen var hemska. Och de ville så hemskt gärna hjälpa till då i den här migrationsvågen 2015. Och det var ganska högt tonläge på Facebook i olika såna här diskussionsgrupper.
Alla ni som bor i Saltsjö.
Nej, ja, precis. Exakt. Saltsjöbarnens anslagstavla heter ja, sidan.
Formellt
ja,
formellt och bra.
Ja, precis. Men sen när det kom till kritan, nej, då vill inte den här specifika familjen som jag tänker på då har kvar sina barn i Igelboda skola. Och varför inte då, kan man undra. Svaret står att läsa i den här artikeln där det framgår då att 90% numera i den här skolan i Saltsjöbaden har eleverna invandrarbakgrund i 90% av fallen.
Den ligger alltså mellan hyreshusområden och villaområden då, den här.
Ja, lite grann, men det är mestadels bostadsrättsområden, för att den här ligger i Saltsjöbaden. Sen ligger det inte så långt ifrån Fisksätra. Den ligger bara då nu ska vi se här, en åker sällan kollektivt.
Men upptagningsområdet är åt det hållet, inte åt villaområdena till dem.
Limousin kan väl vara kollektivt?
Ja, precis. Nej, men alltså det är en eller två stationer med Saltsjöbanan från Fisksätra. Och det började med, vilket också framgår av artikeln, att skolan i Fisksätra blev sämre och sämre och fick då fler och fler, eller lägre och lägre andel elever. Så till slut då så tog Nacka kommun beslut att vi stänger ner skolan i Fisksätra. Och då gick ju alla elever till den skolan som ligger närmast.
Mm. Och det var den här
Igelboda. Ja. Men nu ska de öppna Viktor Rydberg i Fisksätra.
Privat.
Ja, så att det är ju... Och det är ju orkestrerat av Moderaterna i Saltsjöbaden. Så att nu är det upp till bevis här. Nu har vi,
sånt där, det gillar jag däremot. Om man gör en enskild satsning där man vet vad man gör, hur området ser ut, vilka, som det heter, utmaningar, men här är det rätt att använda det ordet. Och man vet också att man får en enormt mycket större budget eftersom det är den här typen av elever ger ju mycket mera statsbidrag per elev än vad ordningsamma områden ger. Så hela skolsystemet belönar ju egentligen oordning. Mm. Och då skulle ju faktiskt Viktor Rydberg, om de gör en specifik satsning, att de har lärare som delar den här uppfattningarna, då kan de ju gå från ord till handling. För det är det jag saknar hos de här godhetsknarkarna. Ja, men gör det då. Mm. Fixa det då för 17 liksom. Mm. Om ni tror på det, visa att det går. Och det vore intressant om det är så att det är den typen av lärare som kommer att jobba i den skolan. För då får vi se om det går med väldigt stort engagemang och så att få ordning trots att det är ett sånt område.
Ja, och jag måste säga det att jag är öppen med det. Jag tror ju på homogena skolor. Mm. Alltså inte rashomogena, men kulturellt homogena.
Mm. Ja, men alltså det ska ju vara svensk skola, ska ju vara svensk skola oavsett. Ja. Till att börja med.
Mm. Ja.
Alltså det är ju ena steget. Liksom.
Ja, och det är ju så här, de här skolorna, de som är svenskhomogena, de är svenskhomogena. Men de andra skolorna, där har du ju liksom en mängd olika kulturer. Mm. Det hade varit intressant att säga, okej, nu har vi bara en iransk skola. Mm. Bara. Ja. Hur det hade funkat?
Hur har de eleverna klarat sig sen?
Man lär sig svenska då, men att det är ändå alltså språket, men man kanske har iransk kultur. Alltså, jag tror i någon mening att de skolan hade klarat sig bättre än det här mishmashet med somalier, iraker, syrianer, syrier.
Alltså,
men det är bara en
auktoritet och en allmän slapphet.
Ja,
men jag säkert skulle göra det, men nuvarande liksom, auktoritetsnivå och nuvarande slapphet så skulle det säkert fungera bättre.
Mm.
Men jag vet inte om det är en bra väg att gå. Men jag satt här och funderade på varför det här gör mig så upprörd. Att man skriver den här typen av artikelserie, gör en hashtag och sådär. Och det, först var det inte riktigt logiskt, men sen så kom jag på det som vi ofta landar i den här podden och som jag tycker är ganska lärorikt, och det är att göra en spegling. Alltså, jag hade tyckt att det var osmakligt, och jag hade inte stått bakom det om vi då, eller Sverigedemokraterna eller någon, hade gjort en artikel om hur fruktansvärt mycket bättre skolresultat det är i homogena skolor. Med en massa då floskelcitat från människor som tycker som jag. Men nu kan jag tänka er, alltså vilket ramaskri det hade blivit på de här multikulti, godhetsknarkande Södermalmsborna, som är den primära målgruppen för den här tidningen, som älskar de här artiklarna. Mm. De myser ju ner i sin gamla det här är 90-talet på återkomst.
Ja, exakt. Mm.
90-talet ringde ni så skulle ha tillbaka sin artikelserie. För det här är ju verkligen liksom Metro på sin sämsta, från sin sämsta sida. Mm. Propaganda rakt av i form av floskler som de här liksom stickade hampafodrals till iPhone-människorna bara älskar.
Mm.
För de får en bekräftelse på att de kanske inte hade fel. De har ju några år nu förstått att de har fel. Och så, okay, men kanske var det inte så att vi hade fel ändå. Det kanske inte bara är vårt fel. Fast det är deras fel. Mm. Vänd på det. Gör en propagandaartikel om hur bra det är med bara svenskar i skolan. Vilket jag aldrig skulle stå bakom.
Nej, men nu är det motiverat i och med att de har gått ut med det här skräpet. då är det motiverat att göra
det en... Det låter som att vi får en kolumn i Samtiden snart.
Ja
precis. Ja, jag kan, om ni kan allokera en journalisttjänst till mig så ska jag se till att skriva någonting. Ja.
Då måste du jobba.
Ja,
hur ska det här gå?
Nej, men inte floskler, utan det som behövs är ordentliga genomgångar av på ett systematiskt sätt. Jag vet,
jag menar för att illustrera hur dumt det här är. Så,
jag kommer ihåg vem det var som gjorde det, men det var ett antal år sedan då när det bråkades väldigt mycket om att friskolor orsakade ökad segregation. Ja. Den debatten finns väl på vänsterhåll fortfarande. Men då kom det en utredning, nu kommer inte jag ihåg vem det var som gjorde den, men den var väldigt grundläggande, där man hade studerat eleven, varifrån de kom, vilka skolor de då valde, och då visade sig det att som snitt så berodde all segregation på bostadsområdenas segregation.
Mm.
Alltså i förhållande olika privata skolor och kommunala i förhållande till bostadsområdena, så var det liksom områdets segregation orsakade segregationen i skolan.
Mm.
Det är liksom en viktig faktor då här, för deras skull så var det ju att visa att friskolor var inte drivande i segregation, utan det är snarare en spegel av.
Ja, och jag tror att jag vet vilka rapporter du menar. Där visade den väl också att det var en väldigt god möjlighet för den som ville göra sig en integrationskarriär att... För det handlade om skolvalet också.
Ja, precis. Ja. Exakt. Precis. Nej, men det stämmer. Att de invandrarelever som hade engagerade föräldrar såg till att de valde skolor där det var större ordning. Mm. Och även om de fick åka längre bort från sitt område då, så att säga. Och därmed också fick en bättre skolgång, så att säga.
Mm.
Och den möjligheten hade ju de eleverna inte haft om skolvalet förbjöd så som vänstersidan vill. Då hade ju de här eleverna varit hänvisade till den dåliga skolan närmast. Va?
Ja, ja, de ska hållas korta. Liksom.
Ja, precis.
Det är ju verkligen...
Så att här har man ju det jag tycker också man måste ta in i sån här debatt. Här har man alltså enskildes perspektiv i relation till samhällets. Det är två olika saker som kan hanteras på olika sätt. Till exempel just att friskolor är då till förmån för de invandrarelever som har engagerade föräldrar. Mm. Då är det en fördel att kunna flytta eleverna då. Även om det naturligtvis är tragiskt att alla andra får gå i dåliga skolor.
Ja, alltså problemet illustrerat från vänsterhåll är ju att helt plötsligt så kommer han kunna köpa mycket dyrare soffa.
Just det.
Fast han skulle bo i Rinkeby resten av livet. Jo, men på riktigt.
Det gläder mig, Linus, att du har anammat min retorik.
Alltså, du gör ju en del bra saker, som du säger en del bra saker, men jag brukar inte säga det till dig för du är så kaxig.
Ja, lite om Mitt i tidningarna. Det är ju i grund och botten ett privatägt företag. Och tror det var 2014 så gick Segula in i koncernen. Det är ju en
riskkapital.
Ja, med Gabriel Urwitz är ordförande där.
Mm.
Och det är en väldigt framgångsrik person och företag. Men mellan åren då 2015 till 2019 så har Mitt i-tidningarna enligt årsredovisningen i alla fall förlorat 440 miljoner kronor.
På en omsättning på
1,2 miljarder.
Mm.
Så att för varje 10 krona som de omsatt så har de förlorat 4 kronor.
Ja, det låter som en dålig affär.
Ja, mycket, mycket dåligt.
Ett svar fick jag när jag såg vem som var vd.
Ja, berätta Dick.
Berner.
Ja.
Som körde DN och Expressen i botten också. Mm.
Ja, och sen har det kommit in några andra delägare. Jag tror att de Segula försökte sälja hela alltet för några år sedan.
Det gick inte så bra.
Nej, och så fick de in några andra. Men det där kan, den som är intresserad kan läsa om det. Men jag tycker att det är ju... anledningen till att jag ville ta upp den här aspekten, det är ju det här att det blir så populärt nu för tiden för vinstdrivande privata företag att signalera någon sorts godhet och liksom ha ett... Som Google och Klarna, de har ju då börjat... inför ett begrepp som heter black-owned businesses, alltså företag som ägs av svarta. Och om man då ska köpa strumpor på nätet, då kan man välja då att köpa strumporna från ett företag som ägs av svarta. Ja, det är helt...
som Sydafrika.
Ja, precis.
Ja, precis. För då kan man ju så att säga välja bort det svarta företaget också.
Ja, exakt.
Ja,
och de har haft det alltså i mer än 5 år nu då, ja.
Ja,
6 år.
Ja.
Och de går med förlust. En orsak kan ju vara att de har gjort precis tvärtom vad de borde göra. Istället för att godhetsknarka så kanske de skulle gjort som Murdoch. Mm. En australiensisk tidningsman som var oerhört framgångsrik som konstaterade det. Nej, men de flesta medier har vänsterlutning, men halva väljarkåren är ju på andra sidan. Mm. Kanske man kan tjäna pengar på att ge de tidningar som de vill ha.
Mm.
Och det gjorde han då, inte minst i Storbritannien då, med att satsa på The Sun och Times, liksom stora tidningar som är konservativa då. Jag har en sån tendens i alla fall oftast. Varför, jag förstår inte varför inte han skulle göra det, riskkapitalbolaget där. Att låta de här tidningarna vara ha en motsats journalistik.
Ja, det verkar ju vara... Ja. Nu Erik är ju bäst insatt i det här kapitalistträsket. Är det så att ni... Har ni olika rangs här? Du är kapitalist, men du är inte riskkapitalist kanske?
Nej, därför att jag investerar bara mina egna pengar.
Ja, men om man är riskkapitalist, men så gör man såna här grejer, är man högriskkapitalist då? Alltså, finns det rang, tänker jag. Och ju dummare grejer man gör, desto liksom fler... drinka får man när man får gå till sällskapet eller var man nu går?
Ja du, det är en väldigt, väldigt bra fråga Linus. Alltså,
det är semantik. Finns det högriskkapitalister som titel?
Jo, men det gör det. Alltså, ja. Vad heter han? John Steinbeck var en sån.
Mm.
Men han var ju skicklig, va?
Mm.
Ja, det är det som är, det är ju där egentligen skillnaden är. Skickliga och oskickliga.
Men det verkar gått en brytpunkt här, för det verkar som att första förluståret för koncernen var just efter att Segula tog över. Men och så det, utvecklingen går så otroligt fort. 2014, det är 7 år sedan. Alltså det fanns en tro på lokalnyheter,
ja,
då.
Exakt, det var det.
Fast vänta här nu. Det är alltså en riskkapitalist som har gått in med 1,2 miljarder.
Alltså de har, nej, de har omsatt det på 5-6 år.
De har gått in med ganska mycket pengar i alla fall. 2015.
Jag tror inte att de köpte hela alltet för mer än ett par hundra miljoner.
Nej,
ett par 300 kanske. Ja, men om man jämför med, de har ju förlorat mer i så fall.
Om man någon gång efter liksom millennieskiftet satsar pengar på en lokal papperstidning, då vet inte jag om... Är det verkligen klokt?
Nej, men ta Eniro. Alltså det där, det är alltid lätt att investera efterhand. Men Eniro är i så fall en ännu märkligare företeelse.
Ja, eller de köpte centertidningar.
Ja, okej.
För 3 miljarder. Det var ju också just i den tron att man trodde att lokala tidningar skulle ha fortsatt bärighet även, trots internetet, som då, där skulle man ändå få sin lokala nyhetsförmedling.
Ja. Men det, problemet då är att man liksom läser Stockholm, och Stockholm är lite fel, för att det är inte, man har ju, det är liksom en liten klick i Aspudden, i Södermalm, i Älvsjö och så vidare, som tycker att deras liksom primära identitet är att de bor i Aspudden. Det är de då som skulle lockas av en sån här mitt i Aspudden, eller vad den kan heta i den delen, Hägersten eller vad den kan heta. Jag vet inte, jag skulle ju åtminstone känt att papperstidningar kanske inte tillhör framtiden. Men, ja.
Nej, men...
För det är en annan sak, till exempel, där jag och familjen har anställd i Örnsköldsvik. Jag läser jättegärna Örnsköldsviks Allehanda. Mm. Det är för mig och Anna sen förknippat då med semester och sådär. Man ligger i hängmatta med en tidning. Så att jag vet inte, det är visst säkert många småortstidningar som går bättre procentuellt sett.
Ja, det finns en naturlig samhörighet. Ja.
Mm. Ja, men analysen har väl varit som så att det kommer alltid finnas ett intresse för lokalnyheter. Mm. Och på den tiden så, 2014, då gjorde man väl analysen att det kommer liksom inte finnas pengar till grävande reportage. Det kan inte sitta liksom 100 grävande journalister på 5 stycken rikstäckande tidningar.
Mm.
Men att det ändå finns ett intresse för vad som händer lokalt.
Mm. Men, det gör det ju, men det är ju liksom... Anslagstavan Saltsjöbaden eller andra Facebookgrupper. Som
ja, men grejen är att det länkas ju oftast till, ofta till artiklar. Ibland kan det vara så här, ja det var en smäll, vad var det för något? Liksom, och så gå in och skriva.
Ja,
men det är ju arbetskrävande att hålla reda på, även på lokala nyheter. För det ska ju ändå fångas upp, man ska ringa polisen eller inblandare. Det är väldigt arbetskrävande, även lokal journalistik.
Jag tar på mig ansvaret för att det här kanske kom lite utanför ämnet nu. Men jag vill påpeka att det gjorde det. Nu pratar vi om riskkapitalbolags eventuella felbedömningar snarare än vad vi skulle prata om.
Ja, precis. Och jag kan tycka att för första, det är väldigt tragiskt om det nu är så att de här lokaltidningarna är vänstervridna.
Mm.
För att jag kan ta ett exempel. Vad blir det nu? Ett antal år sedan, 2015-2016 någonstans där, 2016 tror jag var, då blev ju Nacka centrum för en världsnyhet. Nämligen att kommunen hade köpt 3 bostadsrätter för en summa av, tror jag var, 12 miljoner och upplåtit dessa till en enda familj som bestod av en man, 3 fruar och 16 eller 17 barn.
Mm. Och det är polygami är ju inte tillåtet i Sverige.
Nej, och det här var ju så pass absurt så att det blev till och med en nyhet utomlands. Mm. Och då kan man undra så här, okej, men vi har 2 lokaltidningar i Nacka. Nacka Värmdö-Posten och Mitt i. Det är helt, alltså det står utom allt rimligt tvivel att de fick nys om det här innan. Mm. Jag kände till den här historien i flera veckor innan den briserade.
Mm.
Och jag pratade då med... de som, det var en person framförallt som skickade meddelanden till mig. Ja, men det här, det är liksom, det är det här som händer, och så här, men det kan inte vara sant. Och sen har jag möjlighet då att kolla upp folkbokföring så att, genom ett abonnemang jag har. Så då gjorde jag det, och så visade sig att ja, de här alla 3 kvinnor, när jag kollade på dem, så var ju de gifta med en och samma man.
Mm.
Och folkbokförda på 3 olika adresser, och mannen var folkbokförd på en. Ja, sen buntade jag ihop det, gjorde en Excel-fil, skickade till en person som jag känner, och vips så hamnade på hos en vetskap hos en person på Samnytt, och sen fick SD Nacka reda på det, och sen skrev SD Nacka ett inlägg på Facebook, och sen var det ute.
Mm.
Så att men sen fick jag höra också att den här nyheten, det kom parallellt, så att jag kom parallellt med en annan. Men
skrev tyvärr, inte i om det här?
Nej, jag gjorde ett jobb. Jag kläckte själv en nyhet som blev Nackas största nyhet på flera decennier.
Och lokaltidningarna skrev inte om det.
Och lokaltidningarna skrev inte om det. Så det bevisar, och det är min, alltså antingen är de fruktansvärt inkompetenta.
Det tror inte jag.
Eller så är de vänstervrida. Ja. Och det,
det
är
samma sak. Mm. Ja.
Vänsterblina kanske.
Ja.
Rent utav. Ja. Nej, men, och det är tragiskt, därför att det händer så mycket på lokal nivå. Mm. Det är rån, det är våldtäkter, det är kommuner som beter sig vårdslöst med allmänna medel. Det händer så otroligt mycket på lokal nivå, så att svenska folket skulle faktiskt må väldigt bra av en riktigt vass lokaljournalistik. Mm. Men istället så är det de här vänstervridna nickedockorna. Mm. Nu får du prata.
Hade det varit Murdoch-tänkande hos de här riskkapitalisterna, då har de sett till att sätta journalister som har den. Jag tycker inte att journalister ska ha någon politisk åsikt, men de ska rapportera vad som händer. Ja. Verkligheten, tack. Ja. Och då är det just detta som ska rapporteras. Och inte säga, nu rapporterar vi det här, då kanske Sverigedemokraterna får fler röster. Ja. Alltså, det tänket ska inte vara i journalistiken.
Men jag tycker, alltså nu, det kanske är lite sent då, även för mitt i, men jag tycker nästan att vi ska tipsa dem. De kan ju ha den här hashtaggen 1 Stockholm om den här polygama familjen i Nacka. Det kan de ha i efterhand kanske, en reportage. Det är en jättefin historia, ur deras synvinkel kanske.
Ja.
Men de fick gå på Igel.
Ja, vi hade ju vänner vars barn gick på samma förskola som dem. Mm. För de flyttade in från Norge. Så de hade inte kunnat ställa sina foster i kön då, som man måste göra i Sverige. För att få, det spelar
man
ingen roll.
Inte ställa foster i kön.
Nej, jag överdrev och skojade.
Jag försökte
men,
nämligen
handla. Ja, okej. Ja. Jo, men det är ju så. I Sverige, det är den som köar. Ja, som är bäst på köa, det är den som får bäst service.
Fast det är bra i och för sig. Det är svenskt och bra.
Ja, jag tycker ändå så här, när det gäller barn, jag tycker att det är närhetsprincipen. Man kan inte kräva av föräldrarna bara för att de har jobb att sköta och annat att tänka på, att de har varit sena med att ställa sina barn i kö, får skjutsa barnen en halvtimme bort.
Det rilla är väl att man ställs i kö automatiskt då när man föds, så kan man tacka nej då till, om man inte vill.
Ja, och framförallt att man har politiker som ser till att kvaliteten hålls på den lägsta nivån är på en rimlig nivå.
Men sen där med kö, bara det är parallell. Idag har vi ju en bostadskö i väldigt många orter som är alldeles för lång. Men man kan gå förbi den om man till exempel är asylsökande.
Mm.
Så att, anledningen till att jag tycker om kö är att jag tycker att det i så fall ska vara strikta regler. Att det är kötiden som gäller. Om man flyttar in till Norge, från Norge, gravid och det råkar bli lite fel, ja. Visst, det lär väl vara ett ganska marginellt fall.
Men alltså, man kan inte spela med folk på det här sättet. För att, låt säga att man köper ett hus. Det är så här, du ska bilda familj och du är i lyckligt gift, lyckligt nygift och allt. Så här, åh, den här villan, det är ju perfekt. Det är ju bara gångavstånd till förskolan. Åh, vilket bra, fantastiskt liv vi har här. Och sen ställer man inte barnet i kö. Mm. Och då är det någon som kommer, nej, tyvärr, du hamnade i Älta istället. Mm. För det var där vi fick plats då för vårt första barn. Mm. Nu var det för att det var platsbrist också. Vi kanske hade varit hyfsat duktiga på att ställa barnet i kö. Men jag tycker man gör så inte med människor. Man gör inte så med människor.
Ja. Jag kan hålla med om det. Men jag menar att det är marginalföreteelser att liksom flytta hit norrmän som liksom råkar missa det.
Ja, de,
du satte dina ungar i kö till den förskola som ni ville ha.
Ja, men jag kan tycka då att om de köper ett hus, då borde kommunen ha räknat med att antingen så bor en svensk barnfamilj eller så flyttar in den. De borde ha liksom,
de hamnar i alla fall på integrationsproblemen med normen.
Ja, deras barn hamnar i alla fall på samma dagis som de här polygambarnen. Mm. Men jag tycker att SD Nacka, jag tycker att de gjorde en bra grej utav det här, och de var ju väldigt noga från början med att säga att ge inte på familjen. Nej. De har ingenting med det här att göra. Man borde faktiskt inom, alltså verbalt i alla fall, ge sig på de här lokaltidningarna, för de gör inte sitt jobb. Och för övrigt, den här omsättningen på 1,2 miljarder, hur mycket utav det är pressstöd? Alltså de går med förlust och de får massa pressstöd och de är vänstervridna. Och allt är bara så tragiskt, och mitt uppe i alltihopa då, så har de en ett journalistiskt initiativ där de ska försöka övertyga deras läsare om att det är bra med blandade skolor.
Mm.
Alltså hur tänker de? Tror de att de ska rädda ekonomin genom att ha det här initiativet? Eller är det sista...
Ja.
De ska få fler annonsörer.
Ja, just det. Precis. Ja. Precis.
Köpstarka hipsters.
Just.
Ja.
Visst.
Något att tillägga?
Ja.
Ändra eller för det?
Vi far, eller for, jag ska inte säga med osanning, men vi pratade om den här artikeln, bland annat den här med Vällingby skolan. Och där påstår man en massa saker. Det är massa tyckande. Men det är också i någon mening tyckande som man anser sig ha fog för. Och därför har man länkat till, eller man har hänvisat till, vad heter det? The Century
Foundation.
Jag tog mig friheten att kolla upp det här, för när svenska journalister länkar till någonting, särskilt då som inte är svenskt namn på, då är det ofta något fiskigt. Eller fishy då.
Mm.
Och tänkte jag säga, men ändra mig, för jag får inte prata engelska för Erik. The Century Foundation är alltså en tankesmedja.
Amerikansk
tankesmedja som är enligt uppgift i alla fall lutar åt vänstersnedstreckt liberal. Det är alltså inte ett forskningsinstitut eller liknande som det ges sken av. Det här står då att man får, ja, står det till och med en rapport eller något sånt där. Det är alltså en tankesmedja som arbetar med att tycka saker bland annat. Men det är inte min första eller största invändning mot det här, utan min största invändning är att The Century Foundation är en amerikansk tankesmedja. De har alltså amerikansk forskning för amerikanska ändamål. Och det går inte att översätta det här till svenska rakt av som de har gjort i den här artikeln och låtsas att de har intäkt då för
nej, just det. De skriver ju det här. Den här amerikanska tankespinnen visar på en rad fördelar också för vita medelklasselever av att gå i blandade skolor.
Ja,
och i ett amerikanskt sammanhang är det ju något helt annat.
Ja, exakt. Det var det jag ville komma till. Mm. För att man kan säga mycket om segregation och annat i USA. Det finns otroliga problem med det. Men de sjunger för fasiken nationalsången på alla skolor och så vidare och så vidare. Det finns en övergripande patriotisk liksom ton över alla amerikanska, även liksom segregerade delar. Så att den här lärdomen man kan få av varandra och sammansmältandet, den är inte bara bra, den är ju av godo och självklar. För att det är ett land. Det är ingen som har, det finns ingen majoritetskultur i USA på det sättet som det gör i Sverige. Eller det finns en ursprungskultur, men de har man ju haft livet av i princip allihopa. De ursprungsamerikanerna bor ju liksom i reservat och i fyllon. Så det kan man ju inte, det är ingen bra, det blir ingen bra utveckling kanske. Det är dåligt att ta efter. Men framförallt så är det en helt annan kontext. Och det är snubblande nära den här eviga skitsnacksfloskeln att hemspråk är bra. Och det är någonting skattebetalarna ska betala för. Därför det är också amerikansk forskning som dessutom är utdaterad och motbevisad sedan länge. Men det är också sådana här som journalister använder sig av floskelartat och hänvisar till den här rapporten. Ja, men den här rapporten sa det här, men den har blivit motbevisad. Det är inte alls så att det är bra att ett barn som inte kan ett ord svenska får modersmålsundervisning.
Mm.
Självklart inte. Den ska ha undervisning på svenska. Och ska den ha modersmålsundervisning i den mån föräldrarna vill ha det, så får de betala för det själv när de har en inkomst som gör att de kan täcka det.
Ja.
Jag vill bara säga det.
Ja, men jättebra,
jag tänker att någon har läst den här artikeln och vi säger att de belägger det inte överhuvudtaget. Det gör de ju till synes.
Ja, just det,
med den här
precis. Nej, men de jämför det precis vita för dem, eller i det sammanhanget är ju inte mer amerikaner än de som inte är vita i USA.
Nej,
men i Sverige är det vita lika exakt med svenska, medan de inte vita är invandrare.
Ja, en distinkt majoritetskultur som ska efterlevas av den som väljer att flytta till Sverige.
Mm.
Det är de allra, jag är säker på att det finns en majoritet av väljarna som tycker så.
Mm.
Bara det att de tror, i och med årtionden av ren propaganda, att det kallas för integration, men det kallas ju assimilation. Ja. Men det är en annan sak.
Mm. Nej, men en tankesmedja, de har ju en ett syfte med sin verksamhet.
Ja. Då kallar de sig själva progressiv tankesmedja, mm. så är det tydligt vad de vill.
Ja, men precis. Och det är ju lätt. Men ska man då hitta stöd för sitt narrativ, då går man väl till Manhattan nära FN-skrapan och hittar en skola där det är liksom väldigt blandat och tycker att det var väl bra att de fick lära sig av varandra.
Jag vill inte gå riktigt så långt, även om jag tycker att det var en liknelse. Jag skulle kunna säga att det finns åtminstone möjlighet för att den här The Century Foundation har helt rätt. Men bara i den kontexten som de har mätt och studerat. Mm. Det går inte att överföra liksom på ett helt annat land i en helt annan del av världen.
Nej, det är människor från
att hänvisa till forskning, och så visar det sig att det var inte forskning. Och det var inte på det område som ni ville belägga. Det är värre än att inte hänvisa till någonting.
Men precis, och då kan jag ge ett tips till de här som vill veta, som hänvisar till forskning. Ja, men låt oss svenskar forska om det här då. Mm. Alltså gör en gedigen undersökning. Mät på härkomst, föräldrars intelligens, föräldrars förmåga att prata svenska. Barnens intelligens, alltså, men man vill inte, och jag förespråkar inte det här, men de som verkligen vill gå till botten med det här, de som hävdar att blandade skolor är bättre, ja, men titta varför de är bättre, eller om de inte är bättre, varför de är sämre, gör en genomlysning, en ordentlig genomlysning.
Men det kommer du inte få.
Nej, det kommer man inte få.
Utbildningsdepartementet ägnar sig åt är ju att förfuska det som finns i form av PISA som vi har tagit upp några gånger.
Ja, för att inte tala om Brottsförebyggande rådet som vi förbjöds, 2005 och 2008 fick rapporter ifrån, om jag inte minns fel, parentes på det, men där det var tydligt, de sa rakt ut att invandrare är överrepresenterade i samtliga brottskategorier, även putsat för socioekonomisk bakgrund. Ja. Mm. Och så väntar man ju på nästa, när kommer nästa rapport? Därför att det är intressant att se hur det rör sig. Är överrepresentationen ännu högre? Vi forskar inte. Va? Förlåt? Mm.
Men ni kom in i riksdagen 2010, va? Ja. Mm. Ja, då var det var ju BROs fel. Att de hade alltså krattat manegen för SD.
Det är klart att det var dumt. Ja,
Morgan Johansson stod ju i talarstolen och, som justitieminister, och sa att det behövs inte.
Nej, precis.
Så att han går ju indirekt order till Brå att inte forska på det också.
Ja. Mm. Så att det är ju så att ju mer fakta som stödjer oppositionen i det här landet, desto mindre kommer man att forska. Och det är samma sak med det du säger. Det forskas inte, det registreras inte ens var man kommer ifrån och så vidare. Man kan inte göra de utsorteringarna i statistiken.
Nej, och då öppnar man för sådana här floskler som att då lär man sig om alla människors lika värde. Ja. Men ska vi forska på det då? Mm. Att enligt SOM-institutets undersökningar, heter det så?
I Göteborg. Mm.
Ja, eller vi kan ta det finns ju någon världsspännande undersökning också med alltså attityder i olika länder, i olika kulturer. Ja. Där hamnar ju Sverige i topp på när det gäller då att man har bra förståelse tolerans, för andra, tolerans och
sådana. Ja, men så är det ju. Alltså, det finns inget land som har mätt upp högre tolerans än Sverige i de mätningar som
har gjort.
Och vi är alltså tillhör de minst rasistiska, minst fördomsfulla i världen. Ändå har vi de partier som hävdar att vi är de mest rasistiska i världen.
Ja, så det hon säger här, som hon är citerad på, som hon säger helt oemotsagt, det kanske inte alls är så. Det kanske är så att man har högre tolerans om man lär sig mer om alla människors lika värde om man går i en skola som har stora delar där eleverna har till stor del har svensk bakgrund.
Ja, självklart.
Men det kan vi inte veta. Jag har inte... Men att hon får säga det är helt oemotsagt.
Det är naturligt att Jag anser att det är fullständigt naturligt att i en miljö där man är trygg, det vill säga där det finns en auktoritet i form av läraren som håller ordning och där man lär känna sina klasskamrater och man känner dem ju bättre om ju mer man har gemensamt med dem, då skapas ju en trygghet som gör att man kan vara öppen mot det främmande och det annorlunda. Ju mindre man har av den här tryggheten själv, ju mer rädd blir man ju för det omgivande, va? Och mer hatisk blir man.
Ja. Sen är det ju också kul som en parentes att den här felöversättningen alla människors lika värde lever kvar så starkt som den gör. Eftersom i grunddokumentet så tror jag att man pratar om equal dignity, alltså värdighet. Och det handlar ju om att man föds inte in i en sort så att man ska vara dömd på förhand för vem man är, utan man har samma värdighet från början. Det betyder ju inte att Hagamannen är lika mycket värd som du. Vilket alla människors lika värde skulle kunna tolkas som.
Ja, som många gör det bokstavligt.
Ja, verkligen.
Tack ännu en gång, Linus, för utredning av begrepp.
Tack för tacket.
Då har jag en glädjande nyhet till alla som har ett jobb. Nu är det snart helg. Men det är inte glädjande nyhet för de som jobbar helg. Och de som jobbar natt mellan fredag och lördag. Men då kanske man kan lyssna på oss om man har ett sånt jobb. Man kanske har ett jobb.
Jag tror att alla som studerar, alla som går på A-kassa, alla som är pensionärer också har en härlig fredagskänsla.
Ja, jo, det är sant.
Men man kan först, den där fredagskänslan får inte infinna sig innan man har lyssnat på samtidigt.
Nej, det tror jag inte.
Nej, för då måste man ha det här. Jag måste lyssna, måste förkovra mig. Sen kan jag ta
helg. Väldigt dumt att du säger det i slutet av sändningen.
Ja. Du får påminna i början av nästa sändning.
Men jag kan berätta också en annan grej. Jag har ju varit lite extra obstinat idag.
Ja, det kanske har varit.
Jag har avbrutit extra mycket. Ja. Ställt till fanstig. Och det, för de som kanske inte följer podden sådär jätteslaviskt, så beror det på att Erik bad mig att vara lite jobbig i onsdags.
Jag bad dig att be mig...
Jag tolkade det så.
Okay.
Så då vet ni. Ja. Bra.
Bra. Då återstår det bara att säga trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej.